Det är någonting man förlamar.
Vi kan säga det, att vi inte är riktigt säkra på vad det är vi pratar om just nu. Så att,
men, det kan vi säga.
Ja, och sen kan vi väl säga hej och välkomna så jättemycket till det här avsnittet.
Ja,
det tycker jag att vi gör.
Vad roligt med dig till att du lyssnar just när du som lyssnar.
Mm. Ja. Tror ni Brittinger och Robert kommer lyssna?
Alltså det hoppas man ju. Vi har ju fått brev.
Ja.
Ett fint brev från dem.
Ja.
Vad glada vi är och vad dåliga känner mig som inte att vi inte har svarat på det, för det kanske jag har gjort. Jag bara skickade vidare det till er och så.
Ja. Nej, men måste du svara?
Ja.
Ska jag gå in och svara muntligt sen?
Ja, det kan du göra också. Så kan vi skicka brev också och fax.
Mm.
Så har vi svarat på alla sätt vi kan.
Mm.
Mm. Och en liten tax.
Mm.
Kanske också. Om vi har någon.
Ja, då kan man raka in ett budskap i taxens päls.
Ja.
Just det.
Eller det räcker kanske tack.
Ja, men, ja.
Tax. En tax.
Just det.
Tack.
Ja, men, tax. Tack.
Bra.
Ja, mm. Det tyckte jag.
Det är det en gång till, Henrik.
Tack.
Ja. Jättebra.
Ja, vad har hänt sen sist då? Ska vi börja hos dig, Ulrika?
Nej, för jag kommer inte på något som har hänt.
Nej.
Det är kanske bättre att ni börjar med någon annan.
Ja, det är det nog då.
Någon av er två.
Ja. Henrik tycker jag då.
Jag kan börja. Melodifestivalen har ju slutat. Och jag tycker det är jätteroligt att titta på och följa. Och nu börjar ju Eurovision kommer ju komma igång i maj. Och jag tycker det är jätteroligt att lyssna på låtarna som ska vara inför det. Och det, det intresset delar jag med min dotter Ebba. Så vi snackar varje dag om vilka vi tycker är bäst just nu och sådär.
Vad härligt.
Ja. Vad trevligt.
Och nu är alla ländernas tävlingar eller bidrag bestämda nu. Så nu kan man lyssna på alla, alla bidrag som ska vara med. Och det är roligt. Då är det bland annat jag har en liten tanke runt det, för i tre av sångerna så är det barnkörer som är med som backar upp låten. Det är ju härligt med barnkör. Det är bland annat i Islands bidrag. Jag vet inte om ni kommer ihåg det som skulle tävla förra året. De här grönklädda islänningarna, de ser ut som kristna gjorde för 15 år sedan ungefär, det gänget.
Oj, som kristna ut för 15 år sedan?
Ja, men snälla och vänliga i page.
Ja.
Ja.
Ja. Men det är nog snart 25 år sedan kanske. Otroligt charmiga i alla fall, det gänget, och skriver sina egna låtar och syr sina egna kläder. Och dansar roligt. Och de har ju fått uppdraget att göra en ny låt. De har ju inte haft någon tävling på Island, tror jag, utan de får skicka ett bidrag igen då, den samma gruppen. De har i alla fall en barnkör med. Och sen så är det ju då det svenska bidraget har ju också en barnkör med i slutet.
Ja.
Där de sjunger, när det är en större kör som också sjunger med och sådär. Och det är också det blir en snygg matta liksom på slutet där. Så är det även Cyperns bidrag som har barnkör i slutet. En barnkör som sjunger den här nä, visan, fast med en text. Och texten är jag älskar djävulen.
Va?
Sjunger barnen det?
Ja, barnen sjunger det. Det är väldigt roligt. El Diablo heter bidraget och handlar om hur sångaren, tjejen i det här fallet, har gått och kärat ner sig i djävulen.
Oj då.
Och sen på slutet så kommer barnkören och stryker under det hela genom att sjunga I love El Diablo, I love El Diablo. Det tycker jag. Jag tycker det blir en sån rolig krock på något sätt. Med en barnkör som sjunger att de älskar djävulen.
Ja. Det håller jag med.
Lite obehagligt nästan också.
Ja. Det kan du tycka. Jag tycker det är kul.
Ja. Jag är så känslig för den djävulen.
Ja, just det. Ja.
Jag tycker både och.
Ja.
Ja.
Bra kompromiss.
Vad roligt att du är så engagerad och att ni delar det här, du och Ebba. Jag tycker det är mycket detta du berättar. Det känns så härligt.
Ja.
Ja.
Det tycker jag också.
Ja. Har du kommit på något, Ulrika?
Ja, jag kommer på något som händer nu. Och det är ju snart det som har hänt sen sist. Det är att jag ångrar att jag inte har tittat på Melodifestivalen alls i år.
Ja, just det. Men är inte du lite av en sån där kultursnobb? För jag tänker att då ska man ju inte titta på Melodifestivalen.
Är det så?
Jag har ingen aning. Jag tittar på Ring min agent istället.
Vad är det?
Det är en jättebra serie på Netflix om några agenter som sköter om skådespelare. Så är det en känd, ett franskt program, så är det en känd skådespelare i varje avsnitt. Fast man måste nog vara lite fransk jag kände bara till några. Men det är ändå ett väldigt trevligt program. Neurotiska franska agenter.
Ja.
Det är jättefint. Så nu är jag lite sorg för att jag har tittat färdigt på alla avsnitt.
Hur fick du nys om den här serien?
Och jag lyssnade på Everdahl och Karlsson. Det är en sån underbar podd, förstår ni. Har ni inte lyssnat på dem?
Nej.
Nej.
Jag har lyssnat på alla avsnitt och jag har börjat om. De har hjälpt mig genom mörker och hjälpt mig genom glädje. Jag kan verkligen rekommendera Everdahl och Karlsson. Jag har till och med tänkt att jag skulle skicka varsin pelargonstickling till dem tre.
Tror ni de kan sponsra vår podd eftersom vi nämner dem så mycket? Att vi kan... deras podd kan sponsra vår podd liksom.
Det tycker jag.
För de får säkert sponsringar i sin tur. Och då kan ju de, om ni fattar.
Ja, hoppas de får det. Trots att de är hemma hos Göran Everdahl och han brukar ha grejer som puttrar på spisen. Alltså mat. Kanske färg också kan man väl koka. Föll röd färg.
Okay. Eller? Ja, jag vet inte hur gott det är.
Men nu kanske vi ska gå över till Charlotte. För det är fristen till Lennart och Bolle Roy har tittat på fåglarna utanför nu. Jag har ju kommit på att de tittar inte rakt fram. De har ju ögonen på sidan, så de tittar inte. Man får inte, de tittar ju med liksom från sidan.
Aha.
I sidled, tror jag.
Så när de pratar med varandra, Bolle Roy och Lennart, så tittar de ändå på fåglarna, menar du?
Jag tror det. Jag är osäker faktiskt, känner jag nu.
Ja.
Jag har ju feber också.
Ja,
så tror
jag
inte på någonting.
Nej. Man känner sig ofta osäker när man har feber.
Jag visst gör man det. Jag känner feber börjar komma och ta tag i mig nu igen.
Oj, hjälp, lägg dig ner.
Ja, men jag har en bild på påven framför mig.
Ja.
Han gör tummen upp. En kylskåpsmagnet. Ja, så det känns, den brukar jag ta fram när jag har feber.
Ja. Men vad som har hänt sen sist?
Ja.
Jo då. Alltså, Erik, min man, han har ett par varma, goa tofflor med ull i. Som han sticker in fötterna i. Och så hade han dem på sig, som han ofta har. Och så hade han dem på sig ganska lång bit under dagen, säg kanske 4-5 timmar. Och så fram på kvällen när han har haft på sig dem så länge, då sa han så här: alltså det känns som det är någonting här i tofflan. Konstigt. Ja, sen berättade han ju att han hade egentligen känt det hela tiden. Så när han då tar ut foten från tofflan och vänder från tofflan, ja, då faller det ut en mus.
Ja, det var det jag tänkte.
Ja.
Men
gode värld. Man får ju flera frågor tycker jag inom sig. Man undrar ju först och främst så här: var musen död från början när han stack in sin fot, eller har hans fot mosat den långsamt till döds? Nej, det här, den frågan, den kommer vi ju aldrig få ett svar på, men den är liksom, den ringer inom mig och oss alla i familjen, tror jag. Det var så att det, vi såg en mus som sprang kring hemma. Det vet ni ju att det gör ju vi titt som tätt, så det är ingen grej längre. I morse låg den så fint när jag gick upp på golvet, fast den var död. Men i alla fall, då sprang den levande omkring. Och katten, ja, det är Aslan då som jagade den lite sådär. Och så såg vi att den sprang iväg, och så försökte vi öppna alla dörrar så att den skulle kunna springa ut, för det har mest gjort förut. Men därefter så såg vi den inte mer, och då trodde vi och hoppades att den har nog sprungit ut, men troligtvis så sprang den in i tofflan då. Och då kan det ju vara så att den dog av rädsla, för det förstår jag de kan göra efter ett tag liksom, där inne. Eller så, som sagt, var den levande. Nej, just att stoppa in foten.
Ja.
Den kanske blev glad för sällskapet först.
Ja, precis. Den kanske inte dog så dumt, helt enkelt. Så kan man ju tänka.
Nej, den dog bra. Den dog på ett bra sätt.
Ja.
Ja.
Men hur hanterar Erik
det här? Det är ju omedelbara frågan.
Jag tycker han tog det hela bra faktiskt. Så, med fattning.
Men var det en väldigt liten mus?
Nej, det var konstigt också. Det var en ganska så här, en riktig rejäl mus. Det var inte den här minsta lilla näbbmusen heller, utan det var ju en skogsmus. De är lite större än så, det var egentligen liksom.
Och du sa ungefär 5 timmar.
Ja, skulle jag nog gissa på.
Han har inte diabetes, Erik. För då kan man få lite sämre känsel i fötterna ju.
Det har jag inte hört.
Han hade gått omkring med en legobit i skogen. Han hade diabetes.
Jag vet. Nej, men jag har inte hört att Erik har sagt att han har diabetes i alla fall.
Nej,
det skulle han nog säga. Ja, jag tror så. Nej, men ja, det är roligt att tänka sig att han har gått runt och så känt av att det var något där, men inte brytt sig om det, och sen känt att det kanske är något, och sen,
Men det är klart, det blir ju lite mjukt. Ett dött djur är ju ändå lite mjukt. Eller om det nu var dött vet vi inte, men en mus är ju lite mjuk såklart. Så att han kanske förväxlar det med själva tofflan då, tror jag.
Men han tyckte han inte tofflan kändes mindre vanligt.
Jo, det har vi också pratat om. Men eftersom det är öppet där bak, alltså man kan ju bara stoppa i foten, så kanske det då inte märktes så mycket.
Den kanske levde alltså 4,5 timme. Och sen så när den slutade liksom röra sig och blev lite kallare, så det var då han kände av den.
Det vill jag inte tänka att det var så.
Nej, just det. Men luktar Erik gott om fötterna oftast?
Det måste han ju göra, tänker jag.
Ja, det gör.
Det gör han nog.
Ja, det gjorde han i alla fall i morse, vet jag. Nej, jag skojar. Jag vet ju inte det. Jag vet inte om jag någonsin har luktat på hans fötter faktiskt. Det är konstigt när man tänker efter det, att vissa saker har man ju inte gjort, men det är jag inte luktat på hans fötter någon gång på alla dessa år.
Men det måste du väl göra snart.
Det kanske får bli min hemläxa till nästa gång.
Ja, det vill vi gärna ta del av, hur han luktar. Och fötterna. Eller hur, Henrik?
Ja. Nu tror jag lyssnarna, de klickar av och tänker nu, nej, den här podden. Jag tar Evedal och Karlsson, tror jag de tänker.
Ja,
nu. Så stänger de av.
Ja.
Då tackar vi er som stänger av för att ni har lyssnat hittills. Och så säger vi hej då och hoppas att Evedal och Karlsson är bra och roligt och uppmuntrande.
De pratar ju om tv-program.
Ja. Men, så vi kanske ska runda av det här mitt hänt sen sist och gå in på
dagens ämne.
Moral.
Moral. Men vem var det som ville att vi skulle prata om det?
Ja, det var inte någon av oss faktiskt.
Det är jag väldigt nyfiken på. Henrik, du kom med det som om det var någon annan som ville vi skulle prata om det.
Ja, Så är det. Vi har fått, jag pratade med Olof som lyssnar på vår podd ganska ofta och han föreslog som att han ville att vi skulle reda ut allt som finns att säga om moral helt enkelt.
Du talar om Olof som om alla i hela världen vet vem Olof är.
Ja, jag vet ju inte om han vill bli namnnämnd liksom, men det tror jag inte han brukar ha så mycket problem med. Olof Abrahamsson är det. Så det tyckte jag var roligt att få ett förslag framförallt på ett ämne som vi ska prata om. Det tyckte jag.
Och, det var ju roligt.
Ja, och han hade faktiskt dessutom en anledning till varför han ville att vi skulle prata om det. Och det var så att han hade läst i DN, tror jag, en frågespalt som DN har. Jag har inte läst detta själv, så jag kanske har misstolkat eller läst av fel från det han sa. Eller minst, ni fattar. Så här var det. Det var en kvinna som skrev in till en psykolog i DNs frågespalt och då hade hon ett problem. Hon hade en relation med en man som de har samma umgängeskrets, eller hade samma umgängeskrets. Och då hade hon tröttnat på att jämt och ständigt stöta på hans fru på de här gemensamma träffarna och umgänges när de ska ses, liksom umgås och träffas på kalas och fester och sådär.
Alltså var det här en fru och då hon inte ville träffa exfru?
Nej, det här var en älskarinna som var trött på att träffa, stöta på frun hela tiden.
Varför då? Nej, jag skojar.
Precis. Mm. Hon skrev in till den här psykologen utifrån det perspektivet att hon var trött på det.
Visste frun inte om att hon fanns i bilden?
Nej, så uppfattade jag det. Älskarina var alltså trött på att stå ut med att behöva träffa den här frun på de här kalasen och sådär. Hennes älskare då tyckte att det var okej som det var liksom, eller på något sätt att han gillade läget eller hur man ska säga det. Han tyckte inte det fanns någon anledning att göra något mer.
Vad sa psykologen då?
Och då gav psykologen svaret att du kan ju öva dig på att säga nej. Att sätta ner en gräns och att liksom säga att bryta upp eller hänga med mig eller sådär. Eller så sa psykologen så kan du ändra din moral. Det vill säga att du tycker det är okej som det är nu och att du tillför en massa saker till deras äktenskap för att han är lyckligare och så vidare.
Så hon gör en god gärning då?
Så hon gör en god gärning och att hon ska liksom sluta ha dåligt samvete och känna att det känns fel och jobbigt med detta läget som
hon hade dåligt samvete var lite en av problemen för.
Jag uppfattade nog det att hon inte gillade situationen som den var.
Så det var inte bara jobbigt för henne utan det var också en skuld hon som
jag tror
gjorde sig på.
Nu är det möjligt att vi lägger in, eller jag lägger in en massa extra här som kanske inte var, men jag tror att det var så, för kontentan var att psykologen gav som ett exempel på att hon kunde förändra sin moral för att komma till rätta med de här problemen.
Ja, till det lite sämre, eller om man ska gå efter några slags livsregler som är lite allmänna kanske.
Ja, alltså...
Men man blir väldigt nyfiken på den här situationen också. Hur den där mannen ville att hon skulle uppträda mot frun om de träffades på samma fest. Han är väl ett av de större problemen i det här.
Jo, det får man väl kanske säga.
Han har relationer med två kvinnor samtidigt där den ena inte känner till den andra.
Ja,
han vill äta kakan och ha den kvar, verkar det som då.
Men spotta ut russinen.
Precis. Russinen vill han inte ta med på festen. Eller jo, han vill ha med russinen på festen kanske.
Ja.
Men då får inte russinen låtsas som att de är russin.
Är russinen barn? Jag vet inte riktigt. Är russinen barn? Eller vad är...
Jag tror det blir svårt. Den här liknelsen kan man inte använda hur länge som helst. Och hur mycket som helst. Jag vill säga det direkt nu så att ni inte gräver för djupt i kakan och russinen. Får jag då... Det här blir ju intressant därför att du säger ju så här, Ulrika, några livsregler som är lite allmänna kanske. Mm. Och det är ju egentligen där tycker jag frågorna kommer. Vilka är i så fall livsreglerna som är lite allmänna, för att den här psykologen verkar ju inte dela det som du säger nu, Lika, att det finns livsregler här eller någon slags moralisk kompass då, som de flesta går efter, för det går inte de flesta efter enligt psykologen, så tänker jag.
Nej, just det, det var bra sagt.
Ja, jag vet inte om det var bra sagt, men för frågan är ju, finns det någon moral här då som... Kan vi säga att det här är omoraliskt?
Ja, för det tycker jag är så intressant. Finns det några allmängiltiga regler? Finns det en allmän moral?
Mm.
Och hur, och är den då världsvid, eller är den begränsad till kulturen vi lever i, eller är den till och med bara begränsad till den närmsta människoklicken man umgås i? Eller hur? Ja.
Mm.
Det här måste ju du ha läst jättemycket om.
Du tittar på mig nu?
Ja, jag tittar på dig.
Nej.
Nej.
Jag har inte läst någonting om det här, är min från sådana tanke. Men däremot sitter jag här och tänker samtidigt så här. Där måste ju finnas många, och kanske till och med de som lyssnar på det här, som har vänt och vridit på det här i någon utbildning. Säger de som har läst socialantropologi kanske?
Eller kanske har... den av oss som har läst mest kanske av det här, kanske är du, Ulrika, ändå, tänker jag.
Ja,
som jag vet inte riktigt. Ja, jag kommer inte veta. Jag är osäker faktiskt. Kanske lite grann. Jag tror inte jag har läst så mycket om det. Du menar när jag har läst teologi?
Precis.
Jag tror inte jag har läst... Jo, men det, du tänker om det fanns en kurs som heter moral och etik, till exempel.
Till exempel det, på grekiska.
På grekiska? Jag har inte läst den.
Nej.
Varken på grekiska eller något annat. Tyvärr.
Men i och för sig har jag ju då haft en kurs som handlar om etik. Men det handlar ju om, alltså utifrån min yrkesroll då som psykolog, och
hur man förhåller sig till olika saker.
Ja. Precis, och vilka gränser som finns. Som till exempel att jag har ju tystnadsplikt, men är skyldig att anmäla om brott begås till exempel mot barn, eller om jag hör att brott begås mot barn, då är jag skyldig att agera. Eller om jag kan också agera och anmäla om någon som jag möter, jag tror att den har gjort sig skyldig till något som ger minst 2 års fängelse.
Jaha!
Lätt bedömt, eller?
Exakt. Ja. Ja. Nej, så att det finns ju vissa gränser då, men här är det ju oerhört professionella... Man måste vara, liksom, det här handlar ju om ens profession och så, och då är det också så utifrån den psykologen som svarar, tänker jag, att man är ju skyldig att möta varje människa där den befinner sig och ska försöka hjälpa den människan vidare i livet, och då är ju inte ens uppgift som psykolog att tala om vad som är rätt och fel eller vad jag tycker är rätt och fel, utan det handlar ju om att försöka hjälpa den här människan till att få ett bättre mående eller bättre liv eller sådär.
Men precis, och det följer ju då den här psykologs balten då, för då är den här psykologen som svarade, kvinnan är ju väldigt inriktad på hon som ställer frågan, att hon ska få det så bra som möjligt.
Ja.
Och det är dit det sträcker sig liksom.
Mm. Precis.
Psykologen har inte skyldighet att ta konsekvenserna längre än så.
Eller ta ställning för någon annan. Nej, eller sådär. Mm.
Och inte hjälpa till i att reda ut någons... om man tycker att någon har någon skev moral, så finns det inte någon... Man kanske gräver där, eller?
Ja, men då, det här är ju ett väldigt gråzon. Och sen kan jag säga, där är det väldigt olika hur psykologer jobbar, tänker jag. Lika olika som man är som person när man jobbar som psykolog. Sen får jag tänker... Nu var det en frågespalt, så hen var tvungen att besvara detta väldigt kort. Men hade den psykologen, gissar jag, haft någon i terapi, så kanske det hade sett annorlunda ut. Alltså då hade man kanske grävt mer i frågan, ja, men hur kommer det sig att du väljer den här typen av relation med någon som inte, eller man kanske inte hade ställt den frågan så rakt ut, man hade hjälpt personen att reflektera kring det.
Ja.
Och också massa frågor skulle man kunna ställa till den här då klienten, som kanske skulle hjälpa henne i en annan riktning än att bara landa i att hon kanske inte behöver ändra sin moral och sådär, utan
men det var lite konstigt förslag, tycker jag.
Men det på sätt och vis, ja, det kan det vara, men också på sätt och vis rationellt, i att visa på något sätt att det finns, du har en massa regler inom dig som kanske till största delen bara ställer till det för dig. Om du funderar över de reglerna som du själv sätter upp, så kanske du kan komma fram till att du kan vara lite snällare mot dig själv. Sen att det får konsekvenser som är värre för någon annan, det är sekundärt då i det läget kanske.
Eller så kanske psykologen vill att kvinnan skulle komma fram till att det här inte var så moraliskt kanske. Att hon skulle komma fram till att hon inte ville vara med i det längre.
Ja, så kan det ju vara.
Men det ligger ju annars ligger det ju ganska väl i linje, tycker jag, med samhällsandan som finns. Att det finns inte särskilt många sådana här livsregler som du nämnde, Ulrika, eller någon moralisk kompass som vi alla ställer oss bakom. Det är ganska få saker som vi i samhället idag är eniga om att det här är fel och det här är rätt. Utan det är mer, handlar det om att var och en måste skapa sin egen moraliska kompass och utgå ifrån den. Vilket jag personligen tror blir jättekomplicerat och svårt för oss människor många gånger.
Ja.
Ja, det här var inte lätt.
Nej.
Moral. Jag blir så nyfiken på hur det ska gå för dem och hur för det är ju väldigt lätt att hamna i en sån situation. Att tror jag. Om man har ett jobb kanske. Och så jobbar man med någon.
Ja, just det.
Som är lite övertygande. Inte vet jag.
Nej, inte vet jag.
Jag har ju inget sånt jobb. För jag jobbar, jo, det kanske jag har. Men jag har inte hamnat i den situationen just nu i alla fall.
Nu får du förklara för mig som inte förstår. Vad då för situation?
Bli älskarinna till någon eller träffa någon som är gift och så hoppas att den ska lämna sin fru och han säger jo, men det kan jag nog inte göra innan jul, för nu ska vi köpa julklappar. Och nu är det sommar och nu har barnen sommarlov, då kan jag inte lämna henne, men vänta på mig. Så går det säkert till.
Det var väldigt specifikt. Det var väldigt specifikt faktiskt.
Jag har varit i en sån situation när jag var ung en gång. Fast han var inte gift, men han var ihop med en annan. Och jag var jättekär i honom och han hade mig också. Och det var ju inte så kul. Men han lämnade ju inte henne ändå.
Men då skulle ju du, i så fall så är det ju du som har skrivit in till psykologen. Och då skulle du få rådet att ändra din moral så att du tycker det är kul. Hur lätt skulle det vara att göra det?
Det hade ju varit, det var ju omöjligt. Jag önskar ju nu så här i efterhand, 20 år senare, att jag hade valt mig själv istället för honom. Jag valde ju honom, jag valde ju bort mig liksom. Då var jag ju förblindad. Jag var verkligen, det blir man ju. Eller det tror jag i alla fall, jag blev det. Och tyckte att det var det enda jag kunde göra. Jag blev ju jättesårad. Hon hade ju blivit det om hon visste om det, men jag tror det har hon nog aldrig fått veta. Fy bubblan.
Ja, man kan ju tänka sig in i hennes situation också. Det måste ju vara oerhört. Ja, det är ju fruktansvärt naturligtvis.
Visst.
Vad kan vi säga mer om moral då? Är det
etik och moral.
Ja.
Det har jag slått upp vad det är för skillnad där.
Ja.
Och skrivit så här att etiken, det är våra argument för moral. Alltså till exempel varför något är omoraliskt. Och hur vi tänker och resonerar kring moral. Men moral är våra konkreta handlingar. Men även våra åsikter om ont och gott och rätt och fel.
Mm. Etiken är typ regelverket som styr min moral.
Så är det säkert, ja.
Eller?
Ja, det verkar vara så. Jag tycker inte att, jag tycker de här två, nu när jag sa det här med att det är våra åsikter också som är moral, så vet jag inte.
Ja, men en åsikt kan väl, kanske man kan se som en
ett beteende. Kanske. För jag stod nämligen att etik är våra argument för moral. Ja, och då blir det ju väldigt, men ungefär så vad vi tänker och tycker är etiken, och sen så är moral det vi gör, tänker jag kanske. Att vi kan, för enkelhetens skull.
Ja, just det.
Eller vad tror ni? Har ni någon annan åsikt om detta?
Nej, det tror jag också.
Det är nog min etik också.
Mm.
Ja, det kanske är lättare att ha en etisk uppfattning och sen är det svårare att följa den.
Mm. Just det. Ja, just det. Så kan det ju vara.
Jag googlade förut på, jag skulle googla på ta en moralkaka till. Jag tror att Cornelis Vreeswijk har gjort den. Och då när jag skulle skriva ta en M, och då stod det ta en morgonrock från ett hotell. Och då kom det upp olika regler för hur man ska leva på ett hotell. Vad man inte får ta med sig.
Men det passar ju som handen i handsken.
Jo visst, har ni snott något från ett hotell någon gång?
Ja, papper, små block och pennor. Jag har tagit med mig någon gång.
Tvål kanske?
Ja, och schampo.
Tvål och schampo, ja.
Det får man sno.
Ja, kanske inte. Om det är en sån där 2 liters dunk som sitter uppskruvad på väggen.
Det har du tagit, Henrik.
Där går min liksom gräns, tänker jag.
Du har inte tagit en sån?
Nej, jag har verkligen inte tagit
en sån. Då får man ju en skruvmängsel med sig.
Ja, precis. Men egentligen, egentligen...
Mm.
Ja, jag vet inte.
Har du det, Ulrika, tagit någonting?
Ja. Jag snott en gul mugg en gång. Men jag frågade pappa om lov.
Ja.
Först. På ett hotell.
Mm.
Då fick jag det.
Mm.
Var det hans mugg att ge bort?
Nej, det var hotellets. Förlåt pappa att jag lämnar ut dig så här. Men jag var vuxen då, så det var mitt eget ansvar. Men han kom med det goda rådet att jag kunde sno den. Men nu har jag lite dåligt samvete för det.
Ja.
Därefter.
Kan jag lämna tillbaka den? Det går ju också vara.
Jag tror att det var Hotell Lisebergheden.
Ja.
Vad var det som fick dig att vilja ha den så mycket så att du snodde den?
Jag tyckte den var så fin. Den var gul.
Oh. Ja.
Och jag tänkte att, för det var så trevligt, för pappa var där på det hotellet, han med sitt jobb.
Mm.
Och då kom jag, och då var jag ganska nyflyttad i Göteborg, och kom och hälsade på honom där till frukosten.
Mm.
Och frukost där så var det de här fina gula muggarna. Och jag tyckte det var så kul så jag ville ha ett minne.
Mm.
Så tyckte jag också att det var spännande och leva lite på samhällets bottenskikt. Mm. ur kriminalsynpunkt.
Mm.
Så, jag tog den.
Du stoppade ner den i väskan då, lite obemärkt så där.
Kommer inte ihåg. Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tror det. Men den har gått sönder så jag kan inte lämna tillbaka den heller.
Wow.
Men jag kanske kan gå dit med en stickling.
Ja,
det tror jag.
Jag har tagit lite stickling av Dr. Westerlund nu. Sticklingar, jag har ganska många nu.
Jag tycker
alltså en doppelagon.
Mm. Ja, jag tycker det är jättebra grej om du går dit.
Tack.
En sån.
Mm.
Mm.
Ja.
Nej då gör jag det.
Mm.
Mm. Mm. Nej, men jag avbröt.
Ja, det var ju där var du liksom omoralisk och lika. Nej, men alltså allvarligt talat, så sånt här har vi nog allihopa några grejer. Jag har också det. Saker som jag har gjort som inte är inom helt och hållet min egen moral egentligen. Faktiskt.
Nej.
Nu vill ni alla veta vad det är jag tänker på. Nej, jag kan inte säga det.
Nej, jag tycker inte. Alltså, vad tycker du? Det är precis som du säger att alla har ju grejer som man mer eller mindre skäms för att man har gjort. Men jag tycker det är intressant att diskutera det utifrån förlåtelseperspektivet. För det är det som ställer till det lite grann. Att om vi har olika moral så blir det också svårare att be och ge förlåtelse, tänker jag. Eller att göra upp med det man har gjort som är utanför moralens gräns, så att säga.
Just det.
Vi har dessutom ett lagsystem som står helt utanför förlåtelseperspektivet. Ja. Där moralen ska liksom åtgärdas utifrån ett lagperspektiv. Och där platsar ju inte förlåtelsen eller hela känslopaketet som finns med i moralen. Så det är så mycket komplext. Och framförallt så är det ju komplext för att det ofta rör vid så otroligt djupgående känslor. När den som blir utsatt för min dåliga moral, det är oftast kanske, eller ofta någon form av svekkänsla, gissar jag kanske. Att känna sig bedragen, lurad, överkörd och så vidare. De sakerna som är så grundläggande jobbiga att känna. Och så ska vi som människor på något sätt hantera det genom att be om förlåtelse eller ge förlåtelse och sen även justera om det har blivit något juridiskt knasighet med det. Men jag vet inte riktigt vad jag var på väg. Jag bara liksom...
Nej, men det är ju problematiskt som du sa, om vi har olika uppfattning då.
Ja, just det.
Om du gör någonting som du tycker är, det är enligt din moraliska kompass, är det helt okej att säga att du är otrogen eller otrogen. Men så om man känner så, det tycker jag är helt okej liksom, för att båda vinner på det tycker du. Och så tycker den andra att nej, men det är en oerhört stor stor skada det gör mig som du gör nu.
Precis.
Långt utanför vad min moraliska kompass säger. Och då blir det problematiskt.
Ja, verkligen.
Ja.
Och då kan alltid den säga, tänker jag, som har en lite inte så snäv moralisk kompass utan väldigt tillåtande, då kan den säga till den som har en lite snävare att du är ju bara, du bara ger mig en massa moralfrågor här. Vad ska man säga om en sån person? Vad säger man att man är?
Moralpolis.
Ja, moralpolis.
Ja, just det, moral.
Och dessutom och då innebär det väldigt, det är väldigt negativ bedömning liksom.
Ja, ja.
Att någon är en skittråkig bakåtsträvare som
inte tycker om att ha kul.
Ja, men precis. Ja, så himla, så himla moralisk och så himla. Alltså det blir väldigt
präktigt.
Präktigt.
Just det. Det vill ju ingen vara.
Nej, präktig.
Det är inget man skryter med, sin präktighet.
Nej,
det kanske man skulle börja med.
Kanske.
Jag tycker jag har många präktighetspoäng. Det skulle jag kunna säga på en anställningsintervju att jag är väldigt präktig.
Jag är ganska skenhelig.
Nej, är präktig skenhelig för dig?
Men är det inte den förskjutningen du har fått? Att det är därför det är så negativt att vara präktig? För att det betyder att man behåller någon slags fasad av att vara duktig, medan alla vet att man inte är så duktig som man utger sig.
Jaha, jag trodde det var lite mer förknippat med att vara tråkig.
Ja, med Elrika, så tänker jag.
Okej.
Okay. Men det är nog olika tolkningar där.
Det är det nog.
Tråkig och hämmad liksom.
Ja. Kanske kristen.
Antagligen kristen.
Ja. Eller antagligen ja. Och en som inte släpper loss.
Ja.
Men det är ju väldigt hemmat
Mm. Och alltid ska göra rätt.
Ja, just det.
Men att alltid göra rätt, är inte det? Är inte det positivt, eller?
Men då kommer för sig den här skenheligheten in när jag säger så, för att då ligger i det ligger liksom att, och det kan ju ingen alltid göra, så att då tror den att den gör rätt, men att sanningen är att det är alltid inte så himla rätt.
Nej.
Nej.
Oh. Ja, men okej, om vi skulle ta något litet så här omtag om det här. Vad vi har sagt hittills är ju att nej, men att vi kan ha, det verkar ju som att vi kan ha väldigt olika moraliska kompasser, och att vi har sagt att det, i vårt samhälle i Sverige då, i alla fall, så är det budskapet sådant att man ska skapa sig sin egen moraliska kompass. Det finns få saker som alla ska skriva under på, utan man ska känna efter själv. Och att det här med att vara moralisk har ju en väldigt negativ klang. Det sista vi pratade om här. Som att man skulle vara präktig och därmed tråkig. Kanske till och med skenhet och lite falsk. Men framförallt tråkig och hämmad. Så det här med moral har ju blivit faktiskt någonting som förknippas med något negativt egentligen.
Jo, men det det tycker jag nog att det har. För någon som överhuvudtaget pratar om att den har en moral och gränser för det här gör jag inte. Är väl inte, ses väl inte som någon typ av attraktiv person liksom, utan snarare väldigt hämmad, precis som ni sa. Om man är tydlig med sina gränser, nej det här gör inte jag, då är man någon som inte bejakar att släppa loss och att häng med på det här crazy vi gör nu liksom.
Vilken snygg sammanfattning du gjorde förresten, Charlotte.
Ja, verkligen.
Men tack.
Varsågod.
Det behövdes.
Nej, men det är ju superintressant. Ja, det här samtalet tog sig en sån annan väg än vad jag hade trott. Jag tycker det är bara så spännande inför att man tänker på ett ämne. För det gör ju vi som ska prata om det här. Och då så blir det kanske något helt annat. Men det här med hög moral, och som vi säger då att det är något negativt laddat. Ja, har det inte att göra med det här med religionens roll då?
Det är lätt att tänka att det har att man skyller på religionen för att man har en massa outtalade eller uttalade regler för sig själv och som man även tror att alla andra har förväntningar och sådär. Men har det så mycket med det? Jag menar, vi har ju gjort oss fria från religionen så otroligt mycket här, särskilt här i Sverige.
Men att den har, jag tänker att det är därför vi kanske har en negativ bild av moral, därför att den har missbrukats, själva begreppet. Och jag vet inte, men jag tänker nog att det är så många som kan hänvisa till situationer och personer som har uttryckt just de där moraliska gränserna, och så har det blivit faktiskt en väldigt dålig sak för människor.
Precis.
Alltså att man skambelade kvinnor som blev gravida innan de var gifta till exempel, och
visst,
de blev utstötta och alltså allt möjligt som handlar om att människor har farit illa.
Precis, men det behöver inte vara det bara heller.
Nej.
För jag minns som barn när man var hemma hos någon annan och tittade på barnprogram till exempel. Men då stängde föräldrarna av TV:n när det var för mycket svordomar. Jag vet inte om ni har varit, nej, du kanske inte har varit med om det, Charlotte.
Som tittar på mig så här. Eller tog mamma och pappa en grogg istället.
Ja, just det. Nej, ni kanske inte har varit med om det.
Nej.
Men och jag var så fascinerad av det. Jag tyckte att det var ett så stort övertramp mot mig. Jag vet att jag reflekterade över det som barn då. Att inte jag skulle vara liksom ha möjlighet att bedöma vad som är bra och dåligt språk liksom. att han tog ifrån mig den rätten genom att stänga av tvn.
Var det din pappa som gjorde det?
Nej, det var inte min pappa. Det var de vi var och hälsade på oss. Det var...
Var ni där med familjen?
Ja, precis.
Eller var det dina kompisar?
Nej, det var en familjeträff av något slag. Mm. Jag tycker det är ett sånt ytligt sätt att hantera ett problem på, tycker jag också.
Oh.
Att man bara bestämmer sig för att man har en gräns. Oh. Och den är svordomsgränsen, oavsett vad det är för innehåll. Jag blev beklämd över det och tyckte nästan synd om honom. Men jag vet inte, han kunde väl inte stå för att i hans hem... hördes svordomar på det sättet som det gjorde då. Men jag vet att jag tyckte inte alls om att han tog ifrån mig rätten att själv avgöra.
Men vet du hur gammal du var då?
Ja, men kan... Nej, det vet jag inte. 8 kanske.
Nej. Det var väldigt moget tänkt av
dig. Men jag har ju sagt det. Jag säger det igen. Jag är född 43-åring.
Just det.
Men det är ju viktigt, Henrik, att man är ung till kropp och själ.
Ja,
så hur
precis.
Går det ihop?
Ja. Nej, men det går det ju inte för mig då. Det är därför jag skrattar åt det.
Ja,
men om inte, fast ur det här perspektivet nu, så är ju 43 ungt.
Mm. Jo. Ja. Jo, det har du rätt i. Men för en 8-åring är inte 43. Att vara 43 inom sig är inte det Charlotte Perrelli hade sagt att 8-åringen ska ha. Det hade hon inte sagt.
Nu lägger vi väldigt mycket saker i Charlotte Perrellis mun, så alltså, vi ska säga att vi inte vet vad hon tänker om just det, men jag är benägen att hålla med.
Mm.
Ja.
Mm.
En mun med väldigt fylliga läppar på.
Har hon det också?
På, ja. Har hon det?
Jag tror hon har fyllt dem.
Ja, just.
Men känner ni igen er i känslan av att ha blivit pådyvlad någon annans moral då, som jag kände i den här situationen? Att där hade vi ju olika, ja, det är ju fånigt att säga det om en vuxen och en 8-åring kanske, men olika moraliska kompasser på något sätt. Sen körde han ju över på ett sätt som jag kanske inte tycker var okej. Men oavsett det, att bli pådyvlad någon annans moral, det är väl det som är så negativt med moral. Att, och kanske kristendomen då, att många upplever det som att kristna kommer med ett paket. Så här ska du vara, syndakatalogen, och så ska man kryssa bort saker som man inte får göra. Och att det handlar om att vara kristen, alla saker man inte får göra.
Ja, det tycker jag känns väldigt bekant, att man, när man berättar att man är kristen, då blir man tilldelad egenskaper.
Ja.
Eller att man förstår att då blir man bedömd på ett annat sätt än vad man var innan den personen man möter visste att man var kristen. Hör ni mina soldater, höll jag på att säga, underlaget med det?
Ja, de hörs. De verkar ha mycket att säga om moral.
Mm. Ja. Ja, de är väldigt taggade. Mamma brukar säga, antingen får du byta rum eller får du hugga huvudet av underlaterna när hon ringer mig.
Ja.
Mm. Jag brukar byta rum.
Ja, okej. Okay. Men då har ni också olika moral där, kanske?
Ja.
Förlåt. Nej, men jag bara, och jag fastnar så i detta ni säger nu, för jag, som sagt, är inte uppväxt på det viset med det där från kyrkan. Jag inser när ni pratar att jag har fått oerhört lite sånt hemifrån. Alltså, det pratades aldrig om moral, och faktiskt för lite, kan jag tycka. Snarare att det var en sån här, ja, men faktiskt kanske inte ovanligt mycket, men liksom, ni vet, förakt för det här präktiga faktiskt. Det här tror jag fått med mig, men mycket bra också, såklart, vill jag bara säga. Men jag tror att om jag ska analysera det, så tror jag det är mer av den varan. Men däremot, så fort jag blev kristen och kom in i kyrkliga sammanhang, så känner jag igen exakt det ni säger. Alltså, det dröjde ju 3 veckor, och sen fattar jag ju att här gäller det liksom, här finns en massa olika förväntningar, och här värderas saker och ting helt annorlunda. Och jag tycker det är intressant ändå att jag har upplevt det som väldigt hämmande, ska jag säga. Det har jag ju förstått som vuxen sen, för det här var ju när jag var tonåring som jag möttes av det här. Och jag tänker bara på så knasigt det här är, att det blir så lätt ett fokus i kristna sammanhang på att just göra rätt. Och jag tänker på hur, om vi säger, när Jesus gick omkring där och han samlade lärjungar liksom, jag vet inte om det blev deras fokus direkt också att göra rätt och inte göra fel och, ja, jag vet inte. Jag bara funderar.
Oj, vad många tankar.
Ja, för det är det verkligen det. Det är klart att det behöver vara en del av det, för jag tänker att för lite moral är destruktivt också för oss människor. Faktiskt, eller att vi behöver någon form av hjälp med det där, tror jag. Men att det kan bli så, det kan bli att det handlar, att vara moralisk kan bli plötsligt en del av vårt värde som människa, att vi måste hela tiden bevisa en massa grejer för att vara okej, för att få finnas till och vara med liksom. Och då blir det ju knas.
Och jag, mina tankar kommer och sen försvinner de i den här förkylningen. Just som det. Kan jag få skylla på det?
Ja, det går bra.
Jag kan inte formulera mig så bra.
Men för jag fråga dig, Ulrika, ja, förlåt, för jag fråga dig så här konkret då, om du fick med dig det här liksom lite kanske, om man får säga, men snävare än moraliska kompassen då, och kanske en portion dom, gissar jag. För det brukar alla säga som är uppväxta i kyrkan.
Ja.
Vad gjorde du med det? Hur blev det för dig? Hur hanterade du det?
Jo, men nu kan jag ge ett exempel som jag pratade med min gode vän, min fästman, höll jag på att säga, min Magnus, med om häromdagen. Vi pratade om alkohol. Och då berättade jag om när jag var tonåring, då drack jag ganska mycket alkohol och köpte hembränt av en farbror. Och jag hade så otroligt mycket skuldkänsla. Jag bad om förlåtelse, bad Gud om förlåtelse samtidigt som jag drack hembränt. Och hur dåligt jag mådde av det här. Så på min student, det här hade jag inte tänkt på länge, men på min student, då hade jag köpt 6 stycken starköl av någon. Och jag mådde så dåligt av detta, så jag cyklade 1 mil och gav bort de här. Och blev befriad, kände mig så befriad sen. Så cyklade jag hem igen. Utan att partaja med mina kompisar, för jag kände mig så usel.
Ja.
Men jag är nog för min farmor, hon var ganska djupt rotad i pingströrelsen, och min biologiska mamma också, men hon var tyvärr, får man nog säga, lite dubbelmoralisk. Och sen bytte jag ju mamma, eller jag hade 2 mammor som hade ganska olika på vissa sätt inställning till religion sådär. Så jag har haft lite båda, och pappa, han blev ganska bränd av kyrkan. Så han lämnade pingstkyrkan. Så jag har levt i båda de här 2 världarna, får jag nog, tycker jag själv i alla fall. Så för mamma och pappa drack lite gin och tonic hemma på fast de var inte på Pickalurven. Det har jag nog i princip aldrig sett dem vara, men jag har vuxit upp i närheten av alkoholhaltiga drycker också, och i frånvaron. Förstår ni vad jag pratar om?
Ja.
Men för alkohol är ju en markör, i alla fall var det den när jag var tonåring. Nu är det kanske inte det längre. I alla fall inte bland dem jag känner. Att det inte är så laddat och dramatiskt.
Nej.
Eller?
Nej.
Men det var ju ganska mycket. Det var väldigt mycket laddning i det när jag var tonåring. Och så drogs jag åt det. Och det gav väldigt mycket skuld.
Ja, för det känner jag verkligen igen sen jag blev kristen då på tonåren, att det blev en plötsligt sånt himla fokus på alkohol liksom. Som blev väldigt jobbigt.
Ja, precis.
Det håller jag med om. Men å andra sidan så var det ju ett väldigt fokus på alkohol för de som inte då var kristna och skulle gå i kyrkan. För där var det ju, handlade ju allt om att dricka och bli full liksom. Så att det var väldigt fokus på alkohol. Det har väl en tendens att få fokus just.
Det är sant. Men gudsbilden var för mig, Gud var någon jag behövde be om förlåtelse till. Och nu när jag ser mig själv cykla dit, cyklar inte i stan, då ser jag en gud som springer i kapp med cykeln och bara vill hålla mig i fannen. Som bara ja, men som kanske inte säger så mycket, men som det vet jag inte, men min gudsbild är sån i just det fallet, att en mantel som sveper om den här flickan som känner sig så usel. Och är en gud som är närvarande i det. Det kunde jag ju inte se då. Jag kunde ju absolut inte se Gud som närvarande, utan långt, utan som vänder bort sitt ansikte liksom.
Det var ju väldigt, vilken fantastisk bild av Gud som sveper in en i sin mantel och som inte säger så mycket, som du säger, Ulrika.
Nej, just det.
Nej, för det hade kanske inte hjälpt.
Nej.
Det är ju så otroligt starka känslor man har. Det är det jag menar, det är det som är så klurigt med allt detta, att det är så djupt rotat liksom, i känslolivet. Men att då ha en bild av en gud som står vid sidan om och kanske, ja, det finns där, det är otroligt trösterikt på något sätt.
Ja.
Att det möter ett annat djupare behov, och då om får man det tillgodosett, så blir inte de här andra sakerna så lika svåra, om man ska dricka eller inte och sådär.
Nej, precis. Nej. Länge. Ska vi prata om det med moral, tyckte Olof Henrik. Skrev han någon tidsangivelse?
Ja, han skrev ju alltså 10 kommande avsnitten, sa han.
Bra sagt.
Sista innan, jag tänker att min urinblåsa kan få spricka snart. Men jag måste bara få veta vad ni säger då. Hur ska man handskas då, men när man inser att man har olika moraliska kompasser? En tycker verkligen att den kan göra massa grejer som kanske någon annan tycker är helt osolidariskt eller sådär. En tycker att men det här kan jag absolut göra, och någon annan tycker, men det är ju inte att ta ansvar liksom för, alltså sådär. Vad gör vi? Hur gör vi med varann? Vi människor, vad tycker ni?
Jag tänker att det måste finnas en god plats i mitten liksom. Att det finns en stor plats i mitten där många kan samsas, och så blir de som befinner sig på kanterna i de extrema positionerna, de kan liksom finnas med ändå, utifrån att den största andelen går i mitten.
Hur menar du? Tycker ungefär likadant? Nej, jag tyckte det var svårt. Menar du att alla de i mitten tycker ändå ungefär likadant? Eller vad menar du där?
Ja, nej, men vi kan ju ta igen då. Hur vi förhåller oss till coronapandemin. Liksom. Så tänker jag att anledningen till att vi inte stänger ner alla tåg och bussar och sådär, det är för att dels så finns det nödvändiga resor som behövs göras, men de flesta kanske inte är nödvändiga, jag vet inte hur det ser ut, men då måste vi ha en moral som tillåter att det finns även människor som inte har en sån moral som jag har, men att det ändå finns känslomässiga månor för att de som inte har min moral totalt sett ändå ryms i samhället, för annars så måste vi ju på något sätt begränsa deras rörelseutrymme, de som till exempel inte väljer eller vill vaccinera sig av olika orsaker, eller liksom det måste vara okej att inte vaccinera sig, men då får vi sätta upp någon slags mål med att tillräckligt många blir vaccinerade så att det ändå hjälper liksom, på något sätt. För att jag upplever det nog som att det blir en för stor inskränkning i en människas integritet att tvingas vaccineras, tänker jag nog.
Ja, just det. Det var bra sagt det där.
Jag vet inte, men det är så jag tycker. För att vi är ju ändå vi är ett demokratiskt samhälle, och det finns spelregler i demokratin som vi måste följa för att det fortfarande ska kallas demokrati.
Just det.
Men ja.
Nu ringer någon här igen. Det är kanske någon som vill säga, ge dig ett gott råd. Eller ja, säga att du är ute på fel väg. Mm.
Exakt.
Och håll is.
Håll is och utanför gränsen för vad som är okej. Okay. Ja. Så tror jag kanske den tänkte säga.
Så tror jag. Tvivelaktiga.
Och så behöver du kanske... Ja. Och du behöver gå på toaletten kanske.
Ja, nej men... Jag Nej, men vi landar väl där att Henrik, du säger det, att vi måste kunna acceptera olikhet.
Ja.
Just det, det kom lite plötsligt, men okej.
Ja. Jag vet,
ja.
Det här... Ja, det var som en liten, en bomb jag släppte här.
Wow, vi, har du inte någon låt som heter Moralens väktare eller något sånt?
Mm. Eller någon som heter Skärp dig?
Ja.
Jo, det har jag väl.
Men har vi verkligen spelat Frideborg Fröderberg ordentligt? Jag tycker det är något med den som är att,
moraliskt.
Ja, någonting med den.
Ja, just
säger något om moralen.
Mm. Jättebra.
Men tack för att ni har lyssnat på oss alla.
Då lägger jag på nu.
Du kryar på dig.
Ja, verkligen.
Ja, tack så mycket.
Hej.
Hej, hej.
Hej, hej.
Frideborg Fröderberg, med nästan alla tänder kvar, längtar inifrån ben och märg till vintermörka dag. Men ute är det vår och solen stark och intensiv, belyser varje skäggstrå. Äppelträdet knackar på hennes fönster med en aning om himlen, tecknar den på väggen mystiska mönster. Med sin älskade tar hon ett nytt partikolon, och för sin många tänder.